Hoppas ni har haft en god lunch. Och för er som inte var här på förmiddagen så ett särskilt välkommen. Och ett välkommen till Håkan Kenne från vår ALT-utbildning, vår gemensamma pastorsutbildning. Som är väldigt glada för att du är med här i konferensen. Och bibelstudiet på förmiddagen var, ja, man fylldes av mod och någon slags längtan att kliva ut. Så nu längtar vi efter att få fortsätta detta och höra vidare.
Tack så hemskt mycket, Anna. Ja, jag heter alltså Håkan Kenne. Hur många var inte här i förmiddags? Ja, det är inget att skämmas för. Jag ska försöka introducera så att vi ändå kommer med lite granna på samma bana. I förmiddags så hade vi det här temat, lev modigt i Guds uppdrag. Och pratade då utifrån Johannes evangeliet, det fjärde kapitlet, om kvinnan vid Sykars brunn och vad Jesus säger till lärjungarna när han ska få dem att också längta efter det han längtar efter. Att göra det som är faderns vilja och att lyfta blicken från det första intrycket man får av andra människor, av Guds möjligheter och få blick för vad Gud kan göra. Jag är då pastor inom Evangeliska Frikyrkan i en församling i Landskrona som jag var med och startade upp tillsammans med min fru Malin och några vänner 1995. Så jag har varit på samma plats som pastor i 31 år. I år, jag fyller 60 år i år. Jag har två döttrar som är vuxna och alldeles nyss fick jag mitt andra barnbarn. Så jag är en glad morfar och jag har lovat konferensledningen att inte visa bilder på barnbarn eller filmer när de säger gulliga saker. Men jag kan visa det för vem som vill efter seminariet, så bara stanna kvar. Så delar jag gärna berättelser om det. Jag jobbar också då som lärare på Akademin för ledarskap och teologi. Har gjort det sedan det blev den här sammanslagna skolan. Där Korteboskolan tidigare arbetade tillsammans med Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkans utbildningar gick samman till ett gemensamt utbildningsarbete för att utbilda våra rörelsers pastorer. Och det är vi ju jättetacksamma för att göra tillsammans. Jag har nördat in mig på Alliansmissionen de senaste åren. Jag har ett särintresse av att undersöka kvinnors väg in i tjänst i våra samfund. Gjorde ett masterarbete i teologi på det. Och då såg jag att här fanns det en möjlighet att studera Alliansmissionen ännu närmare och fick tillgång till arkiven i Jönköping av Ulf som är här längst bak idag, er missionsföreståndare. Och där har jag grottat in i vad som hände och ska försöka presentera det till nästa vår. Vad som jag har fått fatt på när just Barbro Olander och Siv Henningsson blev de första pastorerna inom Alliansmissionen och vägen dit. Då har ni fått en liten bild av mig. Och jag ska i det här passet fortsätta kring att prata om att leva modigt för Guds uppdrag. Och som jag sa i förmiddags är ju det här hämtat, som ni vet, från eran vision för Alliansmissionen till 2033. Och då står det så här om att vara modiga. Vi tar nya initiativ, våga stå kvar eller stå upp. Att vara modig. Och jag tänker, jag ska börja precis där jag började i förmiddags. Vad betyder det för dig och vad väcker det för tankar hos dig? Det Gud kallar oss in i som människor. När han bjuder in oss till att lära känna honom. Att bli trygga i våran tro och den tillhörigheten. Att vi tillhör Jesus. Så leder ju det till gemenskap med andra människor som tror i lokala församlingar. Där livet ska levas och att de här orden som Jesus bjuder in de som följer honom är att göra honom känd och presenterad och levd för människor som är in på våra liv. Så jag vill att du, innan vi går in på bibelorden, den här eftermiddagspasset, så vill jag att du stannar upp och funderar. Vad är den platsen för dig? Där du lever din vardag. Vilka relationer tänker du på? Familj, de du lever tillsammans med, släktingar. Vänner, grannar. Församlingslivet av relationer där ni bär tron tillsammans i gudstjänstliv. Kanske en plats av gemenskap och bön där man kan dela varandras bördor, ta omsorg om varandra. Läsa Guds ord tillsammans, be. Samhället du är en del av. Vad är den platsen? Vad är det du ser där av både bekymmer, behov, utmaningar, men också kanske av tacksamhet? Anar du och känner du igen att Gud rör sig på de här platserna? I gudstjänsten, i gemenskapen. Men också ute i samhället utanför det som du kanske har möjlighet att vara aktiv del av. Finns det någonting av att lyfta blicken och se någonting i din närmiljö? Och vad Gud vill och kan göra där. Jag ska alldeles strax läsa ett bibelord och börja där. Men nu ber vi först. Jesus, vi vänder oss till dig och ber om din närvaro i det som är vår vardag och våra liv. Du som känner oss helt igenom, du vet ju vilka vi är med våra livsförutsättningar och vad vi står i livet just nu. Ingenting är dolt för dig. Och tack för att vi ryms i din närhet med de liv vi har. Och där kommer du med din varma blick och din närvaro för att visa att du är barmhärtig Gud. Den som omsluter, den som ger oss trygghet. Den som ger oss vissheten om att vårt barnaskap är hos dig. Och tack för att du bjuder in människor som oss. Vanliga människor med det som är ett liv här och nu med allt vad det innebär. In att också vara bärare av berättelsen om dig för andra människor. Inte bara med våra övertygelser om vad vi hittills upptäckt av vem du är. Utan med det liv vi lever. Och därför vill vi bjuda in dig att forma våra liv den här stunden idag. Och framförallt att du ska fortsätta röra dig i oss och ibland oss i våra gemenskaper och på de platserna där vi bor. Med din ande så att vi får vara med ett stycke på den väg som är vår. Den tid som är vår. Tack Herre för din närvaro. Verka ditt goda liv i oss. Vi ber i ditt namn Jesus. Amen. Så ha med dig det här. Min berättelse är ju min berättelse. Så jag kommer ta med er i det här bibelstudiet. Som ni kanske kommer säga till konferensledningen. Var det egentligen ett bibelstudie? Men vi kommer ta några bibelord som har varit betydelsefulla. I den lokala miljö där jag lever mitt liv. Och så kommer jag berätta en del exempel på hur vi har försökt leva. Det vi har anat i de bibelorden. Och så hoppas jag att det ska bli en uppmuntran för dig att föra över det till detta. Din plats i livet. Låter det som en plan? Vad bra, för det är min enda plan. Då börjar jag med att läsa Bibeln tillsammans. Och vi ska börja med några välkända verser innan vi går vidare till några andra välkända texter. Jesus vandrade omkring i alla städer och byarna. Och han undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa. Som får utan herde. och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Ja, men den här texten är väl många av oss hemma i. Vi har hört den förut och vi kan ju läsa den och möta den från väldigt olika vinklar. När vi läser den så kan vi sätta in oss i att vara de som möter Jesus där för första gången själva. När vi hör förkunnelsen, när vi hör budskapet om vem han är, när vi låter honom komma nära det som är våra liv och våra smärtor. Och berör det som är vårt behov av läkedom. Själsligt, andligt, fysiskt. Vad vi nu befinner oss i. Och vi har förmodligen i det här rummet många olika erfarenheter och berättelser. Hur Jesus har gjort sig känd för oss. Och som har gjort att vi just nu är på den platsen vi är idag. I relationer med andra som tror. I platser av tillbedjan och i längtan om att fortsätta vandra tillsammans med honom. Stämmer det ungefär? Så vi kan läsa den här texten utifrån det och så kan vi också läsa den vidare i att Jesus gör en inbjudan till dem som redan tror. Att vara människor som inte bara blir de som tar emot det han gör för det egna livet och blir trygga i Gud och känner den hemmahörigheten säker och trygg. Utan dras in i hans blick för de människor som är runt omkring. Att man ser att han samlar på människor som oss. Med våra fel och brister, med hela våra liv så som de har blivit. Det vi är bärare av och det som vi både är tacksamma för och mindre stolta över. Och så möter han oss med sin barmhärtighet och visar att Gud möter människor där de är. Inte alltid där vi skulle vilja vara, men där vi är. Och utifrån det så låter han oss vanliga människor också bli en del av att inte bara vara mottagare utan givare av samma liv till andra människor. Han bjuder in oss att bli berörda av att andra runt omkring oss också är bärare av liv som behöver möta hans frälsande kraft. Orden om Guds barmhärtighet, tilltalen som vänder upp och ner på livet och varma händer som förmedlar tröst och läkedom när det som bäst behövs. Visst är det det som gör att vi ryser till lite grann och känner att det där är ett liv som är värt att leva. Både i mottagande och att ge det där livet vidare. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Någonstans börjar det där med att närma sig Gud. Och bön blir ett sätt att göra det. Att lära sig se det Jesus ser, det han berörs av och bli en del av det är också en inbjudan att närma sig Gud i bön. För vi behöver Guds hjälp att få en förändrad blick och att se att livet inte bara handlar om mig, mitt eget och mina egna behov utan också har en möjlighet att möta andras människors behov. Och när vi ber så har det någon form av fantastisk möjlighet att också förändra hur vi ser på livet och vad vi sätter händerna till. Och det är ingen hemlighet att de här första lärjungarnas bön kommer ganska snart innebära att de också blir utsända med samma uppdrag. Så vad tänker vi att de ber för någonting? Vad är bönerna de ber efter Jesu uppmaning? Kan vi ha någon idé? Jag har en idé. Vad sa du? Sänd oss kanske kan vara utifrån att han sänder ut arbetare till sin skörd. Be om att han ska göra det. Låter ju rimligt. Kan det vara också att de stavar på de meningarna som han har lärt dem när de har bett honom lära dem att be? När de kommer till honom och säger att Johannes lärjungar, han har lärt dem att be. Vad ska vi be om? Och så lär Jesus ut att när vi närmar oss Gud i bön så ryms hela våra liv. Vi får vara människor som börjar tillbe Gud och sätta honom i centrum. Han säger ju massor med andra saker i bergspredikan. Han lär ut bland annat bönen i Matteus evangeliet. Men en av de sakerna han lärde är att säga: förankra ditt liv hos Gud. Du har inte koll över allt, Håkan. Du kan inte styra hela tillvaron. Det du vill kommer inte alltid att hända på det sättet som du vill. Den enda och djupaste tryggheten du har som människa är att förankra ditt liv hos Gud. Han som ger dig mat på bordet i slutändan. Han som ger dig kläder på kroppen. Sök hans rike först, så ska du se att allt det där andra du behöver i livet som också är viktigt kommer hitta sin plats. Typ en omskrivning av Matteus 6:33. Enligt den grekiska grundtexten. Ja, ni kommer ju inte möta en bibellärare här idag som ni märker. Men det som händer i den här bönen, det är att Gud säger genom Jesus till oss: hela ditt liv ryms hos Gud. Så tillbe honom. Börja be om att Guds vilja ska ske här på jorden precis som den är i himlen. Alltså en utåtriktad rörelse där blicken inte bara är till mig. Men där ryms också det som har med mig att göra. Ge mig mat på bordet. Hjälp mig att förlåta när det är svårt. Hjälp mig i det som är prövande i livet när jag håller på att tappa modet. Hela livet får vi vända till Gud. Där blir vi inneslutna. Bön. Och jag tänker att när de börjar be de här sakerna så får de hjälp att se det större livet bortanför bara de egna behoven. När vi kom till Landskrona 1995 så var en av de där första samlingarna i den där radikala unga tiden, när jag inte var 60, så började vi med bön klockan 6 på fredagmorgnarna innan vi gick till jobbet och till utbildningar. Så jag ringde på mina kompisar på dörren. Vi bodde i samma område, ett utanförskapsområde som blev klassat av polisen lite senare som farligt att bo på. Det trodde ju inte vi när vi flyttade till Landskrona. Vi välkomnades när vi prövade kallelsen av Socialdemokraterna med blommor och vinerbröd och kaffe för att vi besökte Landskrona för första gången den 1 maj. Väldigt trevligt. Åka in, solig dag. Åkte ner in mot centrum, parkerade utanför Slottscaféet. Och där stod de med rosor och vinerbröd och kaffe. Vilket välkomnande. Och då tänkte man, här kan man ju känna sig hemma. Trevliga människor som är välkomnande. Och när vi flyttade in några månader senare, då var det en gråmulen dag. Vi hade burit upp våra möbler till lägenheten och vi hade börjat packa upp. Barnen hade gått och lagt sig och jag tittar ut över gården. Och där kommer en man gående. Så här. Hög som ett hus. Och då tänkte jag, vad har vi gjort? Några dagar senare så smäller det till i trappuppgången. Och jag tittar ut genom nyckelhålet. Och ser grannen bli utslängd av sin sambo på våningen ovanför. Och rasa ner för trappan med sina grejer. Bland annat ett gevär. Då känner man sig också så där lite ifrågasättande. Var det här den bästa planen i livet att flytta till Landskrona? Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Vad är din plats på jorden där du ber den bönen? Vilka människor har du runt omkring dig? Vilka situationer? Vilka livsmiljöer lever den bönen i? När vi bad den bönen så gjorde vi det i relation till statistik vi hade läst om Landskrona. Alltid på tredje sämsta plats i negativ statistik i Sverige. Någon lista ska man ju vara bäst på. Och funkar det inte riktigt i fotbollen så funkar det i social statistik. Landskrona är en av de platserna som idag är den mest segregerade och särdragna staden i Sverige. Det innebär att de som har det bra, den kategorin jag själv ingår i, med fast inkomst, hus, trygga livsomständigheter, för dem går det bra och blir bättre. Och det har gjort det de senaste åren. Riktigt bra. Men de som har det sämst, de som är arbetslösa, de som har en lång väg in på arbetsmarknaden för att de inte har utbildning, för att de inte har klarat av sin grundskola, de kommer aldrig från den platsen, visar statistiken. Och stan dras isär mer och mer. När vi flyttade in så var det liknande förhållande av att det hade kommit många människor på flykt från Jugoslavien under kriget som pågick där i början på 90-talet. Där började hända mycket som drog isär stan, för att en av de största arbetsgivarna hade precis lagt ner varvet, och produktionen på varvet gick i graven i Landskrona. 3000 blev uppsagda som hade alltid genom åren gått genom stan ner till varvsområdet. Hemma, arbetslösa. Folk flyttade ut från stan, det blev tomma lägenheter. Och de fylldes av människor som nyss hade kommit till Sverige och fått sina uppehållstillstånd. Från olika sidor i kriget. Så här fanns det konflikter mellan människor utifrån vilken sida i det kriget man kom ifrån. Och här fanns det konflikter bland svenskar som tyckte det var svårt att så många hade kommit som flyktingar. När människor började gå med slöja i centrum. För lägenheterna som blev tömda var i centrum. Så Landskrona är på det sättet en lite annorlunda stad. Där mycket av det som för många är i utanförskapsområden, där kanske du bor, på en plats lite långt ifrån vårt eget trygga boende. Det är mitt i centrum. Kom i ditt rike. Låt mig se att människor är illa medfarna. Kom i ditt helande Gud. Kom i berättelsen om vem du är. Låt oss få vara med i det. Uthålligt. Långsiktigt. Målmedvetet. Låt oss inte ge upp Gud. Att möta den här världen med din blick. Och inte bara utifrån mina egna behov och mina egna förutsättningar. Genom mitt liv, utifrån där jag är i livet, så har jag fått gå igenom några omvändelseperioder. En av dem handlar just om min trygghet kontra andras liv. Vilka är de andra för mig? Kan Guds barmhärtighet också sträcka sig utanför det som är mitt eget trygghetsbehov? Kan du nå fram till en människa som inte har fått samma förutsättningar som jag i livet? Det där har blivit en väldig drivkraft. Bönen. Någonstans verkar Jesus låta det starta med bön. Och utifrån det blir de här första lärjungarna också utsända 2 och 2 i omgångar. Och här läser vi från Lukas evangeliet i 9:e kapitlet. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra dem sjuka friska. Han sa till dem, ta inte med er något på vägen. Ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar, inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus så stanna där tills ni skall vidare. Det finns ju flera sådana här utsändade texter där Jesus sänder ut lärjungarna 2 och 2. Ni känner igen den. Och en av de sakerna som slog mig efter några år i Landskrona när jag läste den här texten, det var att ja, men de är utsända med ett fantastiskt evangelium. De har Guds rike med sig, de har blivit berörda av det, de vill ge det vidare och Jesus bjuder in dem att göra det på samma sätt som de själva har blivit berörda. Ge som gåva det du har fått som gåva, står det i Matteus evangeliets 10:e kapitel. När han återberättade det här utsändandet. Men så slog det mig just de här verserna med att han klädde av dem deras egna resurser. Ta inte med något på vägen. Ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en skjorta. Låt det tas emot i ett hem. Och det där har fått mig att fundera kring, vad kan det där betyda då? Varför gör Jesus så här? Lite längre fram när han sänder ut 72 så kommer han säga till dem att inte ens ta med sandaler på fötterna. Utan gå barfota. Jag har varit i Israel vid två tillfällen. Och jag kan tänka mig hur det är att gå barfota i ett torrt ökenlandskap innan det fanns asfalt. Och det är inte gott att gå i ett varmt landskap utan skor heller på asfalt. Det blir såriga fötter. Man kommer i lugn takt. Fylld av kraften och glädjen. Av att vi har någonting som är fantastiskt oföränderligt. Som är en skatt att upptäcka för andra att upptäcka. Men det skapar också någon form av jämbördighet i mötet med den som inte känner det evangeliet. Jag kommer inte med alla resurser. Jag har inte allt själv, utan jag behöver den andra och jag behöver möta den på något sätt. Inte bara som mottagare för det jag har att ge. Inte som ett objekt för det jag vill bidra med. Där allt utgår från mig, utan jag är också en som behöver den andra på riktigt. Jag behöver omsorgen, taket över huvudet. Jag behöver vänligheten. Jag behöver maten på bordet. Jag har en del, men jag har inte allt. Och när jag började be över de här texterna i relation till att vara församling i ett samhälle som hade mycket behov, så är det ju lätt att man känner sig först som vi har det och de andra behöver det. Och särskilt när man har blivit utskickade 6 lite yngre entusiaster för att skapa någonting nytt i den miljön. Och så tar den här texten med mig in i att vad innebär det då att möta en annan i ögonhöjd? Att se den som viktig på riktigt och att den har något som jag behöver. Vad kan det vara? Som gör att jag möter den andra på det sättet. Och för mig, när jag har applicerat ner det där i lite olika situationer, så var det en sak som blev tydlig vid något tillfälle. Vi hade fått fler barnfamiljer eller familjer som fick barn i församlingen. Och som alla föräldrar möts man med svårigheter och utmaningar kring barnuppfostran. Vilket man som äldre i alla fall upplever att de har behov av lite stöttning. Eller? Varför gör ni inte så här? Och så var upplevelsen i församlingen vid ett tillfälle. Och då tänkte vi, ja, men vi kanske skulle träffas några gånger och prata om föräldraskap. Och tanken är ju väldigt lätt att gå till sig själv och tänka, kan jag hålla i kursen i föräldraskap? Ska vi hitta på ett kursmaterial? Eller så lyfter man blicken och så såg jag att kommunen hade en kurs i aktivt föräldraskap. Som Victoria, en förskollärare jag hade lärt känna i ett av våra tidigare arbeten i relation till stan, till att möta ett annat behov. Så jag frågade henne, ringde upp Victoria, har du möjlighet att komma och hålla den kursen i våra lokaler? För de som är barnföräldrar i kyrkan. Barnföräldrar. Ja, föräldrar till barn. Och hon säger, ja, självklart kan jag göra det. Och placera kursen hos oss och ta med sig ett gäng förskoleföräldrar. Som också ska gå kursen tillsammans med föräldrar som är vanligtvis i vår kyrka. Och så blir det en mötesplats på så många olika sätt mellan samhälle och människor. I samhället utanför kyrkan och de som är med i församlingen att prata om något som är ett gemensamt behov. Vad gör vi för att ge våra barn en fin uppväxt? Tillsammans med Victoria som inte är aktiv i någon kyrka. Och så kommer hon till mig efter att kursen har gått några veckor. Alltså Håkan, vilken fantastisk församling ni har! Det är ju underbara människor som tänker kring livet, som har idéer kring hur man gör sitt bästa för sina barn. Och de har så fina värderingar och vilken blick de har för varandra i paren som kommer. De är omtänksamma, uppmärksamma och drar in de andra föräldrarna i samtalet. Det är ju helt fantastiska människor att vara i församling. Kan jag få ha resten av kurserna framöver i era lokaler? Ja, det går jättebra. Och så lägger hon alla sina kurser i föräldraskap i våran kyrka. Och då möter jag henne vid något tillfälle när hon har haft någon föräldrakurs där. Och så säger hon, alltså, de börjar undra lite varför vi är i kyrkan. Här i grupperna. Och då säger jag, det här är en fantastisk församling som förändrar människors liv. Det blir hennes berättelse om vad Gud kan göra i människors liv. Så. Att inte ha allting innebär att vilja möta människor och se, du har någonting som jag behöver. Jag har inte allt, men vi har någonting här som är ett evangelium som vi absolut kommer vilja förkunna, visa på olika sätt. Förkunna Guds rike och gör dem sjuka, friska. Gud, kom i ditt rike, låt oss få se det. På vilket sätt kan det här gå till där vi rör oss i vardagen? Vad finns det för människor, för mötesplatser där det här ska få börja kliva fram? Så vad kan det här betyda för ditt liv? Vi tar en sån liten andningspaus nu. Där du är. Din församling. Dina relationer. Ditt samhälle, din vardag. Vad tänker du att Guds rike skulle kunna börja träda fram? I verkliga möten med människor. Där du som troende. Ni som församling. Har något att ge av Gud, men inte allt som behövs. Tillbaka till skörden som är stor och arbetarna som är få. Utsändandet av 2 och 2. Vad skapar det för bilder hos dig när du tänker på dig själv? Är det lätt att känna igen sig att bli utsänd 2 och 2, eller är det för några få? Att man tänker, ja men det där utsändandet blir ju en liten lärjungegrupp. Först är de 12 och sen är de 72. Det är ganska långt ifrån min vardag och mitt liv. Vi förstår att det är ett uppbrott i, när vi läser texterna från allt som har med vardag att göra. De blir ju kringresande, kringvandrande förkunnare under långa perioder. Bryter upp från de trygga förhållandena. Ja, den där bilden är ju svår att känna igen i sin vardag, eventuellt. Blir det något för de andra från de speciellt utvalda? Och vi är ju alliansare här inne, många av oss. Och EFK-are, några få. Jag. Och då vet vi att i våra rötter ligger ju Fredrik Fransson på 1800-talet. Eller hur? Missionspionjären. Som är driven med hela sitt liv att sända ut människor 2 och 2. En och en till olika platser för att förkunna evangeliet till vilket pris som helst. Hur man organiserar sig, om man blir baptister eller lutheraner eller missionare. Vem bryr sig? Bara människor blir vunna för Gud. Andra frågor är perifera. Människors frälsning är verkligen i centrum. Är det en okej beskrivning av storyn? Ja. Och då kan man ju känna, ja men den är ju inte jag. Det är extremt att flytta till Landskrona, Håkan. Det är extremt att flytta till Kina. Det är extremt att bli pastor. Jag tänker att detta är en vardagsbeskrivning att vara skördarbetare. När vi läste den här texten i hemgruppen bara för några veckor sedan så läste vi den i lugn och ro och så lät vi det vara tyst och så delar vi efter en stund. Hur har den här texten idag talat till dig? Och så är det en, han säger inte alltid så mycket, min vän där. Men då så här. Jag såg ett fält. Ungefär som i Bullerbyn-filmerna. Där alla var ute på fältet tillsammans. Där sprang några barn med grässtrån i munnen och jagade varandra. Där var det några som kom med en kaffekorg. Där var det en duk som dukades ut där man kunde sätta sig och fika tillsammans. Där var det några som härsade höet och slängde upp dem på grejerna. Och så plötsligt såg vi en helt annan bild som jag tänker stämmer väldigt mycket bättre överens med Bibelns tid. Det var inga traktorer de körde ut som liksom skördetröskade ett fält med en gubbe i. Med en vagn efteråt som tog hand om alltihopa. Det var ju byn som var ute och jobbade tillsammans. Det var ju hushållet, det storhushållet som fixade det där livet tillsammans. Det var alla behövdes och alla hade sin plats i det där skördarbetet. Jag har aldrig tänkt på den bilden förut, att man kan se den på det sättet. För jag knyter det så snabbt till utsändandet av 2 och 2. Men att skörden är stor och arbetarna få, det är en inbjudan till oss alla att vara med som troende. Visst låter det självklart när jag säger det. Att det är en inbjudan till dig, mig, i våran vardaglighet, att vi får vara med. Alla har sin plats och då när jag börjar tänka församlingsliv och vi gör det tillsammans så händer det ju så många olika saker. Av gudstjänst, av tillbedjan. Ja, men där är det några som leder musiken, några hälsar välkomna vid dörren, några utövar ledarskap i en styrelse. Några är med och hjälper till bland barnen så att de får en meningsfullhet i mötet med Gud och lära känna varandra och bli trygga med det. Andra engagerar sig i ungdomsarbetet och några är med och hjälper till att stödja människor som har kommit hit från andra länder att bryggas över in i samhället genom språkverksamhet, genom att följa med till samtal med advokat och migrationsverk eller få det att funka med bostaden i förhållande till socialförvaltningen och alla andra sådana här problem som man kan stöta på som människa. Församling. Och överallt så äger ju det rum inte bara utifrån det vi kan tänka utifrån verksamheter eller i lokalerna eller sådana här speciella handlingar, utan det händer ju var vi än rör oss i livet. Där är skörden stor och arbetarna får. På din arbetsplats, på skolan, bland kompisnätverket, i klubben när du spelar golf eller pingis eller vad du gör. I dina vänskapsrelationer med grannar när du pratar över häcken eller i trappuppgången eller var du nu bor någonstans. Där rör sig församlingslivet och där är vi inbjudna till den här gemensamma berättelsen och livet att be och leva den bönen. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och när vi börjar be den bönen, vad kommer det inte göra med oss? I våran blick, i vad vi får syn på. När vi bad i församlingen så där i de där tidiga morgnarna 6 på morgonen. Jag tappar ju den tråden, märkte jag nu. Nu är jag tillbaka. Så var en av de bönerna som vi började be. Låt oss återspegla hur det här samhället ser ut i vårt församlingsliv. Låt det synas att den här församlingen är Ilans krona. Med den sammansättningen av olika livsöden från olika nationaliteter, av olika förutsättningar i livet och var man bor någonstans. Låt oss inte bara vara nu up and coming svenskar som är på väg in i universitetsutbildningar. Att hitta liksom stadighet i vårt medelklassliv här framöver. Och bli liksom en svensk församling i en viss prisklass som rymmer vissa människor som känner sig hemma. Låt oss återspegla stan. Låt människor få möta Jesus på alla de olika platser och arenor som faktiskt människor lever sina liv i den här stan. Och den där bönen har vi levt med sedan 1996. Och den har kommit upp som en berättelse att så längtar vi att vara kyrka. Och därför är det ju vackert att kunna se nu i det som är församlingslivet nu en församling som är väldigt mångkulturell och återspeglar staden så som den ser ut. Ensamstående med barn, födda på olika platser i den här världen, olika åldrar, mycket barnfamiljer, människor som ännu inte tror, som hittar in i den där gemenskapen för att utforska om vem Gud är. Människor som har varit troende länge och burit tron som en självklarhet genom sitt liv. Och så dyker man in i den här gemenskapen och får utforska och upptäcka tron inifrån. Så vår bild är inte att du måste tro för att få komma innanför och upptäcka Jesus. Utan kom innanför och upptäck Jesus tillsammans med oss. Och det gör ju att en del som firar gudstjänst hos oss kan också ha slöja på huvudet för att de är muslimer. Och kommer in i gemenskapen och börjar tillbe Gud efter ett tag som muslimer. Vilket för mig är annorlunda. Inte det jag är van vid tidigare. Men en vacker bild av att människor hittar hem och börjar utforska. Är Gud barmhärtig även för dem? Och så många gånger under de här senaste 5-6 åren har människor jag möter i samtal när de kommer varit, ja, men jag är muslim, jag är lite nyfiken på vad det här är för kyrka. Jag känner mig väldigt hemma här i de här lokalerna för språkverksamheten och jag har blivit så varmt bemött av de som har jobbat med det. Att nu är jag nyfiken på vad gör de så varma och trygga så jag vill börja gå på gudstjänst. Ja, men välkommen. Välkommen att fira gudstjänst här. Och då blir det ju lite roliga möten när en av mina vänner i församlingen möter upp ett par som är där med sina två barn och har varit med ett par gudstjänster och frågar dem i samband med fika. Det var kul att ni är här i kyrkan. Jag ser att ni är ganska nya. Hur hittar ni hit? Ja, men vi har kommit igenom språkverksamheten. Ja. Hur kommer det sig att ni börjar lära känna Jesus? Nej, men vi tror inte på Jesus. Vi är muslimer. Och det där blir ju ett ganska roligt möte i ett samtal. Och så fortsätter människor att komma och be till Jesus. Och så många gånger har efter några månader människor kommit fram till mig och sagt: Håkan, jag vill bli medlem här i kyrkan nu. Ja, vad kul. Då får vi sätta oss ner och ha lite samtal kring tron och vägen in i tro. Ja, det vill jag jättegärna, men det har hänt något här. Jesus är här. Jesus är här. Mitt liv har börjat bli förändrat av Jesus. Jag tror. Kanske inte ha ord för det än, inte så mycket teologi för det. Kanske någon erfarenhet, inte ovanligt att någon delar. Jag drömde att Jesus kom till mig och sa: jag skyddar ditt liv. Därför är jag här. Att upptäcka tron i gemenskap har varit en bön att vara den platsen där människor får möta Jesus utifrån där de är. En återkommande bön har ju varit just de perspektiven där vi har försökt titta ut över våran stad och se och beröras av de behoven utifrån det som Jesus säger i den här första texten jag läste av att han såg människor de var. Och han drabbades av medlidande när han såg deras brustenhet. Och vid flera tillfällen så har det varit när vi har bett som församling och pratat om de här sakerna som vändpunkterna och öppningarna har kommit i våran gemenskap. För många år sedan så var vi i en process där vi hade sagt att nu behöver vi be om vägen vidare för hur vi kan nå ut med evangeliet till de som är runt omkring oss. Och vi tog en tid som vi brukar göra i församlingen där vi sa vad vi vill rikta in oss på i våran bön. Påminde via mejl och i samtal i gudstjänsterna då och då kring det. Tills vi hade medlemsmöte några månader senare. Och skulle dela varandras berättelser. Nu har vi bett att vi ska beröra vårt samhälle med evangeliet. Vad är det vi har att dela med varandra? Vad har vi upplevt? Vad är det för tankar? Vad är det för idéer som har vuxit eller hjärteangelägenheter som har kommit fram? Och i samtalet den gången för många år sedan så var det precis hade Rädda Barnen kommit med en rapport om hur utsattheten bland barn i fattigdom, det vill säga att föräldrarna antingen hade en inkomst som låg på försörjningsstödsnivå eller uppbar försörjningsstöd för att få sin ekonomi och mat på bordet och betalning till hyra att fungera var extremt hög i Landskrona. Många barn växte upp i den familjekonstellationen. 33% om jag inte minns fel av alla barn. Det där drabbade oss som församling. Om 33% av alla barn i vår stad har så annorlunda uppväxtförhållanden än vad mina barn har fått genom åren, då bör det göra något med mig. Vad kan Guds röst vara i det? Var det många som kände? Och det kom upp i det här samtalet och när vi pratade så var det någon som sa: ja, men jag upplever bibelordet, vad gör ni för ett av dessa mina minsta? Har kommit upp för mig under den här böneperioden. Och någon delade från statistik från rapporten. Och så säger någon: ja, men vi är ju många som kanske skulle ha möjlighet att läsa läxor med några barn. Som vi gör med våra egna barn. Pannkakor kan vi väl steka allihopa. Så vi steker pannkakor och så läser vi läxor med barn som behöver det. Så efter några månader så av planerande och lite annat ditt och datt som behövde ordnas, så gick jag och min kollega som jobbade i kyrkan då ner till kommunens skola i centrum. Hade bokat tid med kuratorn. Och säger: vi som kyrka, och det där har varit en angelägenhet för mig genom åren och för oss genom åren i församlingen, att aldrig sluta vara kyrka. Vi gör detta för att vi tror på Jesus. Vi som kyrka skulle gärna vilja ta hand om de barn som har det svårast, eller som ni har det svårast med i skolan. Som inte får den uppbackningen de behöver hemifrån när det gäller läxläsning. Som kanske är några av de barnen som kommer hungriga till skolan och går hungriga hem. För att föräldrarna inte sätter mat på bordet framför dem på kvällarna. Vi skulle vilja steka pannkakor, äta pannkakor och läsa läxor med dem en gång i veckan. Och hon säger: Håkan, jag vet vilken lärare som skulle tända på alla cylindrar. Jag ska bara kolla med rektorn. 3 veckor senare så kommer de 6 första barnen från en mellanstadieklass. De som har stökat runt i korridorerna, bråkat på rasterna som de har mest problem med, till kyrkan för att tillsammans med några trygga vuxna äta pannkakor. Vi sätter oss runt borden i lokalen. En vuxen, 2 barn, 2 vuxna, 1 barn, beroende på konstellation. Och försöker göra det vi gjorde hemma väldigt enkelt. När jag och mina barn kom hem från skolan. Fråga: hur har din dag varit? Vad har hänt idag? Lärde känna lite grann av våra olika dagar. Pratade en stund och sen läste vi läxor. Och läraren var med den första tiden för att kolla att allt funkade bra. Och skickade med läxorna in i systemet. En månad efter det här har hänt så står hon gråtande i hallen och säger: Håkan, du fattar inte vad ni har gjort med de här barnen. Och då pratar vi en månad, vi har träffats 4 gånger, 1,5-2 timmar, 1 gång i veckan. Och så säger hon: ni har förändrat de här barnens liv. De som var de stökiga eleverna är nu kända som de pluggande eleverna. Istället för att vara ute och stöka på rasterna så går de över till biblioteket mitt emot skolan, lånar böcker och så går de in i läshallen och läser. Vad har ni gjort med dem? Ja, vi gav dem uppmärksamhet under 1,5 timme, 1 gång i veckan. Med Guds hjälp, tänker jag. Förändrar det några barns liv? Vad är det ni ser där ni bor? Där människor rör sig. Och vad är evangeliets kraft och möjligheter att nå fram bortanför det som är vad vi kanske vanligtvis ser? Vad gör det med oss att vara kyrka mitt där vi bor? inte någon annanstans. Och vår längtan har varit att som församling försöka vara den där församlingen som söker stadens bästa utifrån Jeremia. Där Israels folk är i fångenskap, undrar vad är meningen med livet. Ja, men fortsätt att bilda familjer, föd era barn och sök den här platsens bästa som ni är boende på. Välsigna den. Och det har varit ingången och där skulle jag vilja landa det här eftermiddagspasset. Har ni hållit er vakna? Typ ungefär, ja. Ni ser ju ändå väldigt pigga ut. Ja, men det vi har sökt i den där längtan att få platsen att blomstra, det har ju varit att försöka gå in i de här nära relationerna, inte se kommunen, inte se samhället som farligt, utan som arena där vi som församling ska finnas med berättelsen om Jesus. Och söka samarbetet i ögonhöjd. Och det har varit bönen, vilket har gjort att vi har sökt samarbete med ekonomi utifrån via länsstyrelsen eller nu senast Arvsfonden. Där vi landade ett projekt som startar den här månaden i 3 års tid. Är vi tillbaka i berättelsen kring skolan och läxläsningen. Vi har jobbat under många år med asylsökande i församlingen. Och mött människor i den krisen och den livssituationen det innebär. Jag har suttit på en mängd olika migrationsförhör. Jag har suttit i domstolsprocesser tillsammans med människor som har varit våra medlemmar eller inte. En del har kommit till tro och bekänner sig till Jesus, andra inte. Och följt med människor i det lidande som de går igenom. Och nu har ju migrationspolitiken förändrats. Asylcenter upprättas i Malmö. Och lägenheterna lades ner i Landskrona. Och vårt arbete med den biten av att möta asylsökande var på väg bort. Och i den processen så sökte vi nya vägar. Och då är ju min startpunkt att lyssna efter Guds andes tilltal genom mina samarbetspartner i kommunen. Så jag bokar tid med socialchefen. Kommer dit på ett möte som jag tror är mellan henne och mig. Då sitter alla mellanchefer inom socialen i rummet. Och min fråga till dem är inte att nu kommer vi som kyrka och vi var med och tar plats i samhället. Utan min fråga till dem är utifrån det här långa samarbetet vi har haft nu. Av att vända människors liv och göra förändring i det här samhället. Vi står inför förändringarna nu kring migrationen. Vi vill fortsätta. Som kyrka. Vad ser ni att för behov i vårt samhälle nu som ni tror att vi som kyrka kan vara med och fylla som ni har svårt att lösa själva? Och sen lyssnar jag. Och de delar olika behov i det där rummet kring människor äldre i ensamhet. Och de delar behovet av just i det där centrumområdet igen hur alla siffror i den sociala statistiken går åt fel håll. Fler utredningar kring barn i misär upprättas. Omhändertagandena ökar. Arbetslösheten går uppåt. Hopplösheten stiger. 40% av alla ungdomar i Landskrona tar inte fullständiga gymnasiebetyg. Man vet att den ungdom som inte klarar skolan kommer inte heller ha barn som klarar skolan. Och de delar det och ser det som ett av sina stora bekymmer. Jag tar med det därifrån. Det leder till andra samtal. Kuratorn jag träffade för många år sedan på den där skolan jobbar nu för social stadsutveckling på stadskontoret. Jag bokar tid med henne. Vi sitter och pratar statistik i 1,5 timme kring segregationen, utanförskapet och vad siffrorna visar händer i stan. Med en längtan av att åstadkomma förändring. Det leder till ett samtal med en rektor som har vänt utvecklingen på sin skola. Där ungdomar eller barn som började 1:an inte kunde sätta ihop 2 bokstäver till ord. Efter förskoleklass. Och hon ändrar inlärningstekniken. Och året efter så läser alla, 80% av alla barn i den klassen läser när de börjar 1:an. Inspirerande samtal kring att man kan vända ett barns utveckling och ge den en ny start. min fru är på en föreläsning i sitt jobb i socialtjänsten i en annan stad och hör om ett annat projekt som har vänt livet för en familj. Där mamma var analfabet och barnet fick en start att lära sig läsa. Och i den processen lärde sig mamman att läsa. Så berättelserna liksom vävs ihop från olika håll och utifrån det så skrivs ett projekt fram tillsammans med kommunen. Det jag säger till förskolechefen i ett av samtalen vi har som jag aldrig har träffat innan, där hon är lite undrande om det går att jobba med en kyrka. Så säger jag, men grejen är, vi kommer med entusiasm och vill förändra några barns liv. Ni vet hur man lär barn läsa och hur man gör det bra. Vi kan inte det. Men vi vill vara med. Hennes axlar sjunker och nu sitter vi i samtalen. Projektet växer fram. Arvsfonden beviljade efter lite kamp. Och nu är vi liksom på gång. Och jag sitter i möten med det som är som kollegor på kommunhuset. Som säger, men Håkan, kom ihåg nu. Vi har 3 år på oss. Vi kan inte förändra livet för alla barn. Men kan vi förändra livet för ett barn så är det värt det. Nu kör vi. Och tonen från himlen ringer i kommunens lokaler utan att någon säger Jesus. Så sista mötet jag var på så sa jag, ni vet i kyrkan brukar vi avsluta med bön i så här möte. Det känns ju som man vill det, men jag ska inte tvinga på er det. Och de skrattar lite nervöst. Går det att möta människor med evangeliet i vår tid? Jag tror det. Och evangeliet vill förändra och ge helande på flera områden. Och det är på de här områdena, men det är också i de nära samtalen. Och jag skulle till sist vilja uppmuntra er. Jag vet att tiden går mot sitt slut. Att det där handlar också om att våga i din vardag, där du rör dig, bland de människorna du rör dig, se att i dina händer har Gud också lagt några bröd, några fiskar som du undrar över. Räcker det här någonstans? Ja, inte så vansinnigt långt till alla de behov som finns i din närmiljö. Och vi som församling och jag som pastor kan känna många gånger. Det vi har räcker väldigt lite. Men det som är så fantastiskt är att se att gång på gång i Guds händer når det långt utöver vad vi kunde räkna ut med. Och det blir bröd och fiskar i 12 korgar så att det räcker för lång tid. I höstas gick jag en promenad efter gudstjänsten ner mot citadellet i stan. En vacker stad att besöka. Jag har ju snackat ner den lite utifrån social statistik, men den är ju en blomstrande stad och vacker på sommaren. Kom dit alltså. Och så går jag ner till citadellsområdet och så ser jag några 2 unga män stå och dila med en telefon en bit fram. De står liksom med telefonen så här och tittar på varandra och tittar på mig. Och så närmar jag mig. Och de tittar mer och mer på mig. Och nu tänker Håkan Kenne, nu blir jag rånad. Detta är den gången som mitt liv kommer vara med om ett rån. Och det är jag som blir utsatt. Och jag närmar mig dem och så säger de, tittar de på mig. Har du en telefon? Okej. Okay. Check på den. Det är ungefär som när Jesus upptäcker att 2 unga män går bakom honom. Och han vänder sig om och frågar, vad vill ni? Och de säger, var bor du? Och Jesus säger, följ med och se. Jag känner inte riktigt samma läge att säga, ja, jag har en telefon. Men jag kan ju inte riktigt ljuga heller, för jag har den i handen. Så jag säger, jo, jag har en telefon, men den är väldigt gammal och har trasig skärm. Och då frågar de den helt orimliga frågan. Vi håller på och diskuterar, hur lång är vägen runt det här slottet? Och vi får inte appen att funka. Vad tror du? Och jag tar fram telefonen och får fram 1 kilometer. Och vi pratar, skrattar lite granna. Och från ingenstans kommer fråga. Du är en riktigt trevlig typ. Vad jobbar du med? Jag är pastor i en kyrka här borta i stan. Det är lätt för mig att inleda samtalen så. Ursäkta om jag frågar. Vad är skillnaden mellan Lucifer och Satan i Bibeln? Det är ju inte heller den här vanliga frågan man får i ett samtal en vanlig söndag i november. Så vi pratar en stund om Lucifer och Satan i bibeltexten. Och han börjar berätta den här killen om sin väg i utforskande och upptäckande. Och vi pratar om möjligheten att göra det borta i våra lokaler. Han är på min bönelista sen den dagen. Gud, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Och jag vill uppmuntra er att utifrån dem ni är, med era förutsättningar, med era vardagsmöjligheter, ta klivet in i situationer som kanske gör dig lite osäker emellanåt. Där du undrar, vem är jag? Kan jag tillräckligt? Vågar jag? Våga och testa och se Guds rike komma och förändra människors liv. Sådana som inte är som du, sådana som har andra förutsättningar, men som du kan möta med en varm blick av Guds barmhärtighet, så som du själv har blivit mött. Vi ber tillsammans. Helige Ande, nu ber vi att du fortsätter verka i våra hjärtan och våra liv. Vi ber att du fyller våra liv med din egen närvaro, med din frid, med ditt liv. Och hjälp oss att se att det du sa då är också möjligt idag. Där vi lever våra liv, i våra relationer, våra församlingar, i våra samhällen. Och vi ber, låt ditt rike träda fram så att det gör skillnad i oss, ibland oss och till nästa människa. Låt det vara så på våra arbetsplatser, i våra vardagsrelationer. Och jag ber att vara en som hör det här seminariet eller har varit här just nu. Få leva fylld med hoppet, glädjen, att det finns mod hos dig att delta i det som är på ditt hjärta. Och vi ber, Herre, hjälp oss och låt ditt rike komma. Amen. Tack för att ni har lyssnat. Det har varit fint att träffa er. All välsignelse.
Ja, verkligen. Tack, Håkan. Verkligen. Jag tror att vi alla känner någonstans att Guds ande pockar i vårt hjärta. Och låt oss fortsätta där hemma. Nu önskar vi dig Guds välsignelse vidare i din uppgift på ALT och i Landskrona. Och tack för det du har delat. Nu är det kreativ eftermiddag här i konferensen. Och sen skulle jag tipsa om, inför gudstjänsten 17.30 i Brygga Nord så läses bibeltexter inför kvällens gudstjänst. Gå gärna dit 17.30 och sen är det gudstjänst klockan 18 i skeppet.
Lite så. Jag kommer att tänka på en grej som jag fastnar för utifrån den här B till skördens herre. För ett flertal år sedan så var jag på en pionjärkonferens uppe i Stockholm. Och då var det någon, jag kommer inte ihåg vad talaren hette, men han hade en uppmuntran utifrån Lukas 10:2. Det står, det är parallelltexten. Och han sa det. Lägg ett alarm på din telefon 10:02 varje dag. Och så ber du den bönen. Och man kan ju be den 9:38 också. Det spelar ingen roll. Det är ju samma text. Så det är en uppmuntran till oss alla att ha det, den bönen de tiderna. Så ta upp era telefoner och så sätter ni ett alarm, tycker jag. Faktiskt.
Ja, fortsätt. Och fortsätt samtalen.